Seriepodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Filipodden här. Det har gått några dagar sedan transfer deadline. Makoto Asahara heter jag. Om ni undrar vart Patrik Syka så är han syk, för att säga på norska, hemma. Och ja, så därför sitter jag här med lite annat folk. Vi börjar med Big Fem, Samuel Abrahamsson, välkommen tillbaka i studion.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är rätt bra. Det är tråkigt att fönstret har stängt, måste jag säga. Det känns alltid lite tomt.
Ja, vissa fönster är öppna fortfarande. Som man kan gotta sig åt, svenska bland annat. Det är ju många rykten till turkiska ligan just nu också. De har ju lite senare deadline där, så det kan hända saker fortfarande. Vi får väl se vad allting leder till. Och Filip Lindfors tog jag med direkt in från studion. Här är det väl inte efter 3 dagar sedan. Men likväl, välkommen in i Sillypoddvärmen igen.
Hej och tack och tack.
Hej och tack och tack. Hur är läget med dig?
Jo, bra faktiskt. Det känns kul att vara tillbaka i den här Sillypodd-studion efter att ha varit i tv-Sillystudion. Så ja, jag är glad och nöjd.
Ni båda konfererade ju med läsarna där under hela kvällen och får tacka er för ypperligt jobb där med den där liven, tror jag uppskattades också.
Ja, det var riktigt bra drag på den där liven under deadline day alltså.
Mycket fråga om Alexander Isak såklart.
Ja, och det enda du behövde göra hela tiden var bara, det är tyst, det händer nog inget, det blir nog inget.
Tyvärr var det ju så, det kändes ju aldrig nära, vilket man ändå hoppades på.
Ja, ska vi börja där då, på något sätt, med det som blev tyst. Det vill säga, Alexander Isak ryktades ju kunna vara aktuell för Arsenal, och nu längtar man ju till Amazon-dokumentären för att se hur de faktiskt funderade där när Arteta satt i Dubai och allt vad det var. Och de skulle planera de här sista timmarna och valde att inte göra någonting. Förutom en sak, nämligen att släppa Pierre-Emerick Aubameyang till Barcelona. Och då menar vi alltså släppa Pierre-Emerick Aubameyang för att han går på fri transfer till Barcelona. 1,5 dygn efter deadline så presenterades han också i Barcelona-tröjan, det vill säga under onsdagen. Det är torsdagen vi spelar in nu. Och ja, vad spontan alltså, reaktion
här,
på det.
Om det är någonting man vill veta, så är det ju i den där dokumentären, så är det ju inte vad tystnaden berodde på kring Alexander Isak. Man vill ju veta vad har hänt mellan Arteta och Aubameyang.
Jo, det är många detaljer man vill veta.
Det är ju det man vill veta framför allt. Och jag såg nu precis att Sky Sports tweetar ut att Pierre-Emerick Aubameyang says he didn't want to cause any trouble at Arsenal and that his only problems were with Mikel Arteta.
Alltså det känns som att det ska bli väldigt intressant hur de porträtterar de två kombatanterna i den här dokumentären när den kommer då. Att kommer Arteta att framstå i ganska dåligt dager? Det hade inte förvånat mig.
Nej, jag tror de inte kommer att ha med så mycket om det.
Inte i det där dokumentärteamet alltså. Det där är ju en PR-produkt bara helt och hållet för klubbarna som vill det. Jag tror att det kommer målas upp att det är en riktig dödgrävare, Aubameyang. Alltså att han målas upp som verkligen the bad guy.
Ja, det låter sannolikt.
Eftersom Arteta är kvar i klubben med, så kommer det ju bli så.
Med ett kontrakt som slutar nästa år, va? 2023.
Och som de ryktas vilja förlänga nu.
Alltså med tanke på att de byggde hela Tottenham-dokumentären på José Mourinhos karisma. Det var ju en stackars Porsche som fick, vad var det? Han fick ett halvt och kvart liksom. En halv säsong blev liksom en kvart av första avsnittet. Sen var Mourinho-show resten, att han gjorde vad han ville. Det är inte riktigt lika lätt att bygga på Mikel Artetas karisma, skulle jag gissa på, att bygga en hel serie på det.
Han är ganska tom som person. Det finns inte mycket liksom, mjuk och fin personlighet och någon slags fin känsla i den där kroppen. Det är väldigt, väldigt tomt när det kommer till Arteta.
Extremt tråkig alltid. Alla intervjuer, presskonferenser och det som vi får se utåt. Det hade varit kul att se om man kanske bjuder på någonting mer i dokumentären.
Ett leende.
Ja.
Jösses. Nej, men om vi hoppar tillbaka till Aubameyang-historien, Sam, dina spontana reaktioner kring det som inträffade och det som utspelade sig under deadline.
Ja, man kan ju se det från flera perspektiv. På ett sätt kan man ju se det som att Arsenal ändå lyckades ja, släppa honom, slippa en stor lönepost, man sparar upp med 300 miljoner här nu sägs det väl. Men samtidigt så är det ju ett stort fiasko. Det blev största stjärnan som Mesut Özil ännu en gång. Man får bryta kontraktet och det kostar ju ändå betydligt mer än det smakar. Dessutom har man två anfallare kvar. Däremot så tror jag att Aubameyang kommer kunna göra det rätt bra i Barcelona. Jag ser inte honom som slut som en del verkar göra. Han är ändå bara 32 år, tror jag. Så att, men det är ju mycket märkligt agerat av Arsenal. Man har ändå deras största stjärna, bäst betalda spelare, 18 månader kvar, väljer att släppa honom, bryta kontraktet. Borde ju ändå kunna inbringa en del pengar i transfersumma. Visserligen har inte Barcelona några pengar, men ändå.
Alltså de senaste uppgifterna där från David Ornstein på Athletic är ju också att Arsenal hjälper Barcelona med lönen här i början. Inte bara att de då har köpt loss Aubameyang från absurd. Kontraktet. Ja, och det här, och det som är så intressant i det hela här tycker jag, jag vet jag var inne lite på det under vår sändning också, att det är fascinerande hur snabbt det har kollapsat. Att det börjar med på något sätt den här försenade hemkomsten från, på ett flyg från Paris. Han, det är ju någon form av ja, grädden på moset på alltihopa på något sätt. Grädden på det skurna moset. Att, och sen slutar med, ja men du blir av med kaptensbindeln. Redan där kände jag, men är inte det väldigt reaktionärt?
Han fick inte ens träna med A-laget.
Ja, det var ju nästa steg. Att han sen inte får träna med A-laget, kände jag, men hur snabbt har det här eskalerat?
Men jag undrar ifall det inte är så att han har något på Edu och Arteta. Det känns så pass sjukt att det är så att han har något på dem som man skulle kunna släppa, som skulle vara väldigt, väldigt dåligt för Arsenal som klubb, för att annars är det ju här det sämsta affären som någonsin har gjorts.
Alltså det är en usel.
Det finns ju ingenting bra med det för ur Arsenals sätt. Det finns ingenting bra.
Men det enda är väl att de på sikt faktiskt sparar in pengar. Sikt på sikt sparar de in pengar. Om man då räknar på att de här 1,5 åren som Aubameyang har kvar på sitt kontrakt. Ja. Han hade en lön på 350 000 pund i veckan och rapporterat från flera källor.
Men på sikt tjänar man inte mer att ta sig in i Champions League och sen kunna locka till sig ännu fler spelare.
Hjälper Aubameyang att ta dem in i Champions League just nu?
Ja, det gör han väl.
Alltså, det går att diskutera.
Om man spelar, om han får spela, alltså om han bara hade löst situationen så att han var välmående och producerar på så sätt, så känns det ju som att egentligen så borde det ju ge mer att jobba för en Champions League-plats än att ge upp det.
Ja, jag håller med där, för att han är ju bättre i form än de två anfallarna de har.
Ja, och framförallt att andra alternativet blir Lacazette och inte Edin Ketia som har en förmåga att göra allting.
Ketia är ju överskattad.
Ja, fruktansvärt överskattad.
Han är väl Arsenals största bluff någonsin, tror jag.
Ja.
Ja, du,
och man tackar dessutom, nu går vi kanske ifrån med Auba, men man tackar dessutom nej på bid på Nketiah från både Newcastle och Crystal Palace.
Ja, det är ju också rimligt i det här läget, eller? Alltså, du har ju en annan forward.
Men ändå, för att släppa honom gratis i sommar, du kan ju inte ta betalt för en spelare. Det går inte för honom.
Nej, men exakt. Nej, men det är lite där jag menar, att hade man behållit Aubameyang, för att han är ju uppenbarligen, han är ju bättre än Lacazette, och Lacazette är ju bättre som ett andra alternativ, för att Lacazette är ju inte sådär som att han kommer spela och göra hur mycket mål som helst. Han är ju gått in i någon slags bollvinnande nummer 9-roll i Arsenal, där han är liksom slitvarg längst upp. Det är hans främsta roll att vinna bollar åt de andra liksom. Jobba ner. Och då har man ju haft han som ett andra alternativ. Nu kommer det ju vara en del matcher. Skadar sig Lacazette eller får någon liten hamstring, då står man ensamma med Edin Ketia. Eller att man ska skola om och spela någon.
Alltså Martinelli kommer ju få sina chanser centralt. Det känns ju helt orimligt om han inte skulle få det, tycker jag, i det här läget.
Ja, samtidigt så har han aldrig fått chansen innan den här säsongen heller.
För att han är ju i grunden en central forward. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna spela honom på topp centralt. Men i alla fall, om man går tillbaka till just Aubas situationen med att eskalera, att de går så långt. Jag fattar att man vill bli av med honom. Sen var det ju snacket ett tag då att ja, men man försöker bli av med honom, men då ska det komma in en ersättare. Och där slutar istället med att nej, ingen ersättare. Vi diskuterar med Barcelona om att låna ut honom. Vi kommer inte överens om en bra lånedeal. Vi ger bort honom.
Ja. Samtidigt så kände man ju också lite det här, när han väl fick kaptensbindeln, så vet man ju att alla som får kaptensbindeln i Arsenal skiter i sig för totalt.
Xhaka är kvar.
Ja, han är kvar, men han fick ju binden 2019. Vad gjorde han sen? 15, 20 matcher innan han blev utbytt mot Pallas och sarkastiskt applåderade åt supportrarna och skrek fuck off. Det var ju kanon.
Och hur många av fansen uppskattar honom idag?
Ja, exakt. Det är ju ingen alls. Och sen så innan där var det Koscielny som gjorde några matcher. Han fick ju binden. Han skulle ju ha hållit den liksom 3 år tidigare typ. Men sen när han väl fick binden, då gick det inte lång tid innan han fick psykos och ville sticka från Arsenal liksom. Att han ville dra därifrån. Sen kan man ju bara gå tillbaka innan. Det var Mertesacker. Han var skadad hela säsongen när han fick, alltså från att han fick kaptensbinden. Kom tillbaka och gjorde en FA-cupfinal. Visst, kanske inte superlyckat kaptensmaterial hela vägen. Vermaelen innan, det var samma sak. Fick kaptensbinden, ville dra till Barca. Innan var det väl Van Persie, inte ens något att prata om.
Gick till United, ja, innan dess Fabregas som gick till Barcelona.
Exakt, och innan där var det Gallas nummer 10, mittbacken. Alltså det är ett bestämt haveri att få kaptensbinden i Arsenal.
För transparensens skull ska vi säga att det finns Arsenal sympatier i rummet utan att specificera det mer än så.
Du menar att vi pratar så negativt så att
och ni har inte ens Arsenal en lagkapten.
Nej, och det
alltså
kanske är bra för dem.
Lagkapten, utan man har ju valt att avvakta tills i sommar, som jag förstått det rätt.
Det är för att det finns en förbannelse över kaptensbindeln. Uppenbarligen som man väntar.
Ja, men och så är det. Man kan gå till, senaste Arsenal hade en vettig kapten var ju Tony Adams. På riktigt liksom, när det funkar ordentligt. Ja, kanske han rir då, men det var...
kanske han rir då.
Fan, jag vet fan.
Han var godkänd teori, gedigen.
Ja, som spelare.
Ja. I alla fall, som sagt, Abdo. Men då kan man också vända på det och konstatera att det är fantastiskt sportcheferi av Matteo Alemanni att lyckas få Pierre-Emerick Aubameyang gratis på fri transfer sista dagen av transferfönstret. Han skriver ett kontrakt med honom till 2025. Det är ett långt kontrakt, men det ska sägas att det kan brytas 2023. Och det, anledningen till detta är då att Aubameyang i princip späder ut sin lön för 1,5 säsonger över ytterligare 2 år. Så det är samma typ av kontrakt som Samuel Umtiti till exempel fick när han från ingenstans förlängde den här säsongen. Att man späder ut utgifterna på det här viset. De lyckas alltså med de ekonomiska bekymmer de har. Plockar Aubameyang, de plockar Adama Traoré som har gått ner rejält i lön för att spela i Barcelona. Aubameyang går också ner i lön väl när hans egentliga Barcelona-lön
också gått in. Ner rejält i kvalitet, va? Mot vad man trodde.
Aubameyang?
Ja, och Traoré.
Ja, Traoré har ju snarare inte hittat den där kvaliteten som man vet att han kan hitta.
Nej, känns det som han är väl ändå 25 nu och det händer ingenting.
Nej, men det är en supervärvning om poletten trillar ner. Då har ju de fått en liksom världens... Ja, det kan ju bli världens bästa fotbollsspelare om man bara får det att fungera.
Men kommer den trilla ner den på lätten då?
Den fysiken, speeden och allting. Han kan ju, när han känner för det kan han springa om alla.
Men problemet är
att han kan inte göra mål.
Man har ju sagt detta nu i 5 år liksom. Han är ändå 25 nu. Och ändå så händer det ingenting fortfarande.
Ja, fast det är ju det. Han behöver ju miljöombytet. Och ur den aspekten, jag tycker att klockren värvning på Barcelona de är här och nu. Det är också en som egen produkt i grunden. Ferran Torres för 500 000, spansk landslagsman, 21 år gammal. Det lyckas de lösa. De plockar in Dani Alves på fri transfer, vilket också är en smart värvning egentligen, sett till vart de är och på att han fortfarande är en brasiliansk landslagsman.
Som de inte får registrera för Europaspel nu också,
Daniel. De valde att inte registrera Alves, för de får bara registrera 3 nya till Europa League. Och då var det Aubameyang, Adama och Ferran Torres. Många som har ifrågasatt detta, men det känns ganska rimligt att de ska låta stackars 38-åriga Alves vila lite också ibland.
Men det är ju spännande nu att bara de tre som de har värvat till anfallet där skulle kunna vara deras nya front. Trio.
Ja, nu när Ansu Fati är skadad, ja.
Ja, samtidigt håller de ändå Memphis Depay och Luc de Jong får inte glömma och så vidare. Så det blir intressant att se hur Xavi tänker formera det här nu.
Mm. Och dessutom Ousmane Dembélé. Mm. För han gick ju ingenstans i slutändan. Det har varit mycket diskussioner hit och dit. Men känslan just nu är väl att det finns en möjlighet att han ändå kommer spela under det sista halvåret. Laporta har varit lite mer tillbakadragen när han fått frågan om Dembélé. Han konstaterat att jo, men det är upp till Xavi. Det är upp till tränaren hur man använder Dembélé i det här läget. Och tränaren Xavi har ju varit tydlig tidigare att han vill använda Ousmane Dembélé. Om man kan. För han finns tillgänglig i truppen. Han är så pass bra.
Ja, om han är skadefri och i form så är han ju deras bästa alternativ egentligen.
Egentligen, ja.
För att han har ju den högsta
nivån.
Men problemet är att det är för sällan han har fått ut den i Barcelona.
Sällan han är tillgänglig överhuvudtaget. För
ja, mycket. Spelar mycket tv-spel istället.
Mest skadad. Men i alla fall. Så att han... Han blev ju kvar. Det var ju snack om alla möjliga klubbar där under slutet, men det slutade i tystnad. Dembélé som Barcelona misstänker. Det här är också intressant att Barcelona misstänker att han har en deal med en annan klubb klar. Ospecificerat vilken, enligt katalanska uppgifter så är det Manchester United eller Juventus han ska ha en deal med. Franska uppgifter säger att han har en pre-agreement med PSG. PSG och Barcelona skulle till och med ha förhandlat en väldigt intressant förhandling med två parter som egentligen jobbar utifrån helt olika premisser, som bara krockar, för de har en annan, de går på en annan grund. Det är som att jag tänker på en apelsin och pratar med dig, Filip, som tänker på ett äpple, och så ska vi försöka diskutera. När Barcelona, ja, ni vill ha Dembélé nu. Ja,
ja, men... ja, det här vill jag se vart det landar. Kom igen, fortsätt.
Jag vill se vart det landar. Ja, men att Barcelona då, när de får det här erbjudandet, men vi kan ta Dembélé direkt. Vad skulle det krävas? Ja, vi vill ha Neymar. Det var ju tystnad. De ignorerade, de ghostade ju Barcelona där. Men okej, Angel Di Maria är ingenting där heller. Och sen skulle ju någon så här normal mellanväg i den situationen hade ju varit typ Mauro Icardi eller Juan Bernat. Eller typ så här live in Kursava plus cash. Jag vet inte, någonstans där. Barcelona vill ha 20 miljoner euro. Så att där någonstans så kunde de ju faktiskt börja diskutera. Men det slutar med att Dembélé har ju varit i Paris på semester. Det är också en sån här, och den vingresa vi inte har pratat om.
Eller Alexander Isak-resa.
Ja, Alexander Isak-resa snarare var det väl kanske än en Odin Wingi-resa. Aubameyang var ju på en Odin Wingi-resa. Han gjorde ju en full Odin Wingi, kommer vi fram till.
Jag väntar verkligen på att landa apelsinet och äpplet här.
Ja, vi kommer till det. Och då, men han kommer tillbaka då, och då har PSG erbjudandet. Ja, ni får vår mittback Diallo som vi aldrig använder, plus unge mittfältaren Dina Mbimbe som ingen har hört talas om. Utan cash. Och det jag menar med äpplet och apelsinen här, det är ju att de värderar allting på en helt, liksom helt olika nivåer.
Ja, då blev det solklart.
Var det så konstig, en så konstig liknelse?
Ja, jag är uppe på läktaren i alla fall.
Och vi ska släppa det, så tror jag ändå att det blir PSG i sommar.
Ja, det är rimligt.
Mbappé kommer ju lämna med 99%.
Du tror på Sport Bild.
Ja, de skrev ju det förra veckan. Ja.
De skrev det på deadline.
Ja, då var det, ja.
Bildt går ut och säger att Mbappé och Real Madrid är överens, vilket fick de spanska journalisterna som skrivit det i ett halvår och nästan ett år vissa. Att ja, det var väl en bland annat som skickade en sköldpadde-emoji som med så här, citat-tweet på Bildts uppgifter, vilket var lite roligt.
Men Dembélé känns ju som han, det är liksom, det passar ju bra. Han är ju fransman, går hem till Frankrike. PSG behöver någon ny. Ja, det känns väl som...
Följdagsfester.
Ja, det känns, kan nog komma bra överens med Neymar också. Mm.
Vi ska komma tillbaka till PSG lite. Men jag tycker först att vi ska sluta tillbaka till Arsenal. Ja, vi är faktiskt inte klara där än. Och det är ju för att det kommer ju faktiskt inte in någonting. Och Auston Trusty.
Oh, jag har inte tänkt på det namnet, vad glad jag blev. Auston Trusty.
Som ansluter i sommar och sen dessutom ska lånas ut till en europeisk klubb säsongen 22-23.
Jaha, ska han lånas ut vidare sen också?
Arsenal skrev det i sitt pressmeddelande på Deadline Day till och med. Att det är ambitionen.
Auston Trusty. Man vill ju bara säga det om och om igen. Ni vet när man kan få en låt på hjärnan. På samma sätt hade jag Auston Trusty-namnet på hjärnan under hela Deadline Day. Att den bara ekade i huvudet, Auston Trusty, bara på namn.
Ja, han kom. Ja, det är ju pappret.
Ja, visst, det var inte så imponerande av Arsenal som inte gjorde någonting, men Stan Kroenke gjorde det ju bra, för att han skeppade ju pengar från sin ena klubb till sin andra klubb. Så det var ju bra business för Arsenals ägare.
Vi pratar om Auston Trusty här, ja.
Auston Trusty och Stan Kroenke som äger både Colorado och Arsenal, va?
Colorado.
Men man undrar ju då, för Mikael Arteta var ju på en hockeymatch med...
Ja, men Colorado Avalanche som också Stan Kroenke
äger. Var det det de diskuterade då? Man tänkte ju, fansen tänkte liksom, nu är det de stora pengarna Arteta ska få tillgänglig, Isak och så vidare. Och så är det mittback från Colorado.
Auston Trusty.
Ja, det var
imponerande av Stan Kroenke. Det går ju bra för honom i alla fall nu. LA Rams i Super Bowl, Auston Trusty, han får pengar till en klubb och ja, tvättar det på så sätt. Så,
nu tappar du bort mig istället.
Han gjorde det bra.
Precis åt andra hållet. Mm. Men som sagt, Arsenal gör ingenting. Det var ju mycket snack om anfallare hit och dit. Det var ju prat om, ska man nu aktivera Isaks utköpsklausul? Blev ingenting av det.
Arthur
dog ju ganska tidigt i hela den affären för att Juventus inte ville släppa honom och att Allegri plötsligt hade sett värdet i honom. Alvaro Morata var ju ett alternativ som dök upp sent om sider.
Douglas Luiz i Aston Villa.
Douglas Luiz försvann på att Aston Villa inte fick in en annan def-mitt som de letade efter under det här fönstret också. Så där försvann ju det alternativet. Det var man hade ju hört för sig med Espanyol om Raúl de Tomás, men också hänvisar sig en utköpsklausul på 75 miljoner euro. Det var ju väldigt bra att de inte aktiverade den, även om jag tycker om RDT. Det känns inte riktigt rätt kanske. Morata hade varit ett rimligt alternativ, säger jag. Men samtidigt han valde att stanna i Juventus för att spela med Vlahovic och slåss om sin plats, och Allegri värderar honom väldigt högt. Ja. Även om Juventus inte har någon plan på att köpa loss honom. Men då vill han ju Atletico gå tillbaka, och nu verkar det som istället.
Ja, men vi har pratat om det med att Arsenal inte tog in någon, och framförallt så på anfallsfronten. Det kändes ju verkligen som att vad som helst hade varit bättre än ingenting.
Ja,
när vi snackar Morata och sådana namn.
Och då kommer vi ju till, kan vi slänga in lite lyssnarfrågor här också. Erik Persson frågar: vem värvar Diego Costa och varför är det Arsenal?
Ja.
Han kan ju fortfarande värvas, för att han är ju en free agent. Du kan fortfarande värva in en free agent.
Men det passar inte in i Mikel Artetas arbetssätt överhuvudtaget, kan jag inte se faktiskt.
Få in Diego Costa där och buffla lite på topp.
Det är ju, om han inte kommer överens med Auba, hur skulle han komma överens med Diego Costa?
Som man redan Diego Costa är jättelätt att ha att göra med, som om du är hans tränare.
Ja, jag vet, men de har ju lite historik där, Diego Costa och Arsenal, från någon gammal FA-cupfinal där när Korsen hade honom i sin ficka och alla bråkade med varandra. Arteta spelar säkert den matchen också. Han känns långsint, Arteta. Mm,
väldigt långsint. Ja. Så det kan vi nog räkna bort, tror jag. Det blir väl kanske Turkiet för Diego Costa. Inte Mikel Arteta alltså.
Hoppas han hamnar i Adana Demirspor. Ja, i alla fall. En annan fråga från Victor Lundström. Vilken forward känns realistiskt kvar som att värva till sommaren då? Det sägs att de ska då förbereda en rejäl raid i sommar istället. David, Isak, Calvert-Lewin eller annat namn?
Det var rolig kombo du körde på namnen där. David Isak sa du nästan. Det reagerade jag på.
Men den enklaste dealen att lösa där tror jag är David i Lille. Arsenal har en bra relation med den franska klubben. Köpt både Gabriel och Nicolas Pepe därifrån.
Finansierat mycket av deras äventyr.
Ja, verkligen. Isak kommer inte bli billigare i sommar om någon ny trodde det. Liksom, varför han har lång kontrakt. Visst, Sociedad skulle ha tid på sig att hitta en ersättare, men han är fortfarande ung. Jag tror det är klausulen som gäller.
Ja, jag tror att med sommarfönster så kan du börja förhandla.
Ja, men det blir ju kanske 100 miljoner billigare då. Ja, men
samtidigt, det är 100 samtidigt är det så här.
Visst att Arsenal inte har tagit in någon anfallare eller gjort något sånt, men Isak är väl ett ganska hett namn i allmänhet i fotbollseuropa, trots att han bara har smält in 4 mål. Skulle han göra det nu bra hela vägen fram till sommarfönstret, då kommer ju massa andra klubbar också in som kanske har mer ekonomiska muskler och är bättre.
Går inte Arsenal till Champions League, det är också...
låt säga att han gör 7-8 mål nu liksom. Då kommer det in flera klubbar som kanske både har möjlighet att aktivera utköpsklausulen, men kanske också att förhandla. Och då faller väl Arsenal ner i rang som alternativ.
Ja, fast alltså det ska sägas, så jag har sagt förut om Alexander Isak, att i hans fall är ju, han är bara på allas lister, men han toppar ingen lista. Mm. Och det är där som är lite gränsen nu. När han börjar toppa lister, då är Arsenal ut ur bilden. I alla fall i dags. Det beror på vad Arsenal också gör under resten av säsongen. Om de skulle ta en Champions League-plats, då är de en helt annan förhandlingssits. Då är de en Champions League-klubb på gång. Han vet att det om liksom miljö han kommer få speltid i, som är på uppgång. Så att jag räknar inte bort Arsenal i det här. Än.
Ja, mitt utgångstips är att det blir David. Jag tror det.
Tror du man betalar stora pengar till Lille igen?
Ja, jag tror det. Man var dumma nog med Pepe. Så
fast David är ju, känns ju också som en väldigt bra värvning att få in. Så att,
och det är ju också den värvningen som är enklast att lösa, tror jag. Calvert-Lewin, Everton, det är engelsman, rätt ung. Spelar en annan Premier League-klubb. Det är om han börjar bråka sig bort. Annars kommer det bli väldigt dyrt också.
Ja, och samtidigt har det inte varit några supersuccéer med Arsenals värvningar från Ligue 1 när det kommer till de offensiva. När vi kollar på Gervinho och Pepe och Lacazette har inte faktiskt heller visst att han har blivit någon slags klubb. Ja, jag vet inte ta ordet klubbikon i min mun, men med tanke på att han har varit lite längre i Arsenal så är han någon liksom profilerad spelare, men han har inte varit någon supersuccé liksom.
Vänta, pratar du om Nicolas Pepe?
Lacazette.
Jag tänkte väl, jag var fortfarande inne på Pepe i huvudet när jag satt och tittade på den.
Ja, nej, det hade varit ännu mer orimligt att säga.
Ja, exakt.
Egentligen behöver ju Arsenal 2 anfallare, för att de kommer inte ha någon anfallare i sommar.
Nej, exakt. Både Lacazette försvinner och Nketiah kanske borde gå till Mjällby eller något.
Om det går att förlänga Lacazette med 1 år, tycker jag man borde göra det, om vi säger så.
Nej, jag tror det blir hem till Lyon då.
Ja, där har ju Olas redan varit tydlig och sagt att han vill ha
honom. Han vill ha honom nu i januari, ja. Det gick inte.
Och med det sagt så kan vi väl ha dispatsera bort från Arsenal, och vi ska inte så långt därifrån, för det är en annan del av London. För Tottenham har ju gjort mycket under deadline day. Det har varit många affärer. Dejan Kulusevski in officiellt. Ni har säkert läst och hört allting om den affären, vilket ju ska bli jättespännande att följa. Rodrigo Bentancur också. Anledningen kanske till att Aston Villa inte fick en mittfältare, för de var ju, ville ju ha Rodrigo Bentancur. Tottenham gick in och plockade den värvningen istället. Men samtidigt har de också gjort det av mycket spelare. Man skickade Gio Lo Celso till Villarreal. Man skickade Dele Alli till Everton. Vi kommer tillbaka till det. Och dessutom då Tanguy Ndombele till Lyon. Och Brian Schill till Valencia. Han var strålande för Valencia mot Cadiz här i kuppen också. Kanonstart för honom.
Bentancur och Kulusevski då? Rätt in i elvan eller?
Jag tycker det.
Båda två.
Ja, Bentancur är väl, han kommer ju konkurrera om en plats i elvan. Sen är frågan, plockar man bort Höjbjerg, plockar man bort Skip, eller vart hamnar han då? Skip har ju ändå varit något av ett utropstecken här under den här säsongen, skulle jag i alla fall säga, och slått sig in i det här laget. Nu har du ju också, du har ju strömlinjeformat hela laget på att du blir av med så otroligt mycket mittfältare. Man kan diskutera om det är så smart att bara skicka en Ndombele, Lo Celso och allihopa. Det räcker med två skador och så är de ganska tunnsådda där istället.
Ja, fyra ut och två in. Så de gick ju back där ändå ju.
Ja, alltså i antalet spelare gick de back.
De har ju inte spelat särskilt mycket någon av dem. Visst, Ndombele har väl spelat lite grann, men de, inte i jämförelse med eller de andra.
Det är konstigt, alltså både Ndombele och Lo Celso var ju väldigt stora investeringar. Jag tycker det är väldigt bra fotbollsspelare. I Ndombeles fall så det gick ju inte, det funkade ju inte, för att det gick inte liksom attitydmässigt med Tottenham. Det funkade inte uttaget. Får hoppas han hittar tillbaka i Lyon. Lo Celso så tycker jag är lite underligt att man värderar så lågt. Nu har han inte varit superbra, men den spelar som enorm hög nivå egentligen. Jag tror han kommer göra succé i Villarreal, är min känsla. Brian Schill, dåligt tålamod, men han funkade ju inte heller de gångerna han fick chansen. Bättre för honom att få speltid i en bra miljö och utvecklas vidare. Det är ingen köpoption där för Valencia heller dessutom. Så att det är ju bara utvecklingsmässigt. Och sen Dele Alli som man faktiskt då typ ger bort till Everton. Nu är det ju jättemånga klausuler som gör att antagligen kommer bli en ganska okej transfersumma av det. Men Dele Alli alltså till Everton. Ett Everton som även värvade Donny van de Beek och anställt Frank Lampard.
Ja, jävla massa Everton action.
Ja,
och det behövs ju för att de ska sprattla till det ner i botten när Newcastle, även de, sprattlar så gott det går för att överleva.
Jag har ju mina tvivel kring att plocka in två offensiva mittfältare till ett lag som redan har Doucouré, André Gomes och så vidare, men
och framförallt med en tränare som inte var bra på något sätt i sin roll som Chelsea-tränare.
Jag tyckte att han hade vissa positiva aspekter i Chelsea. Det var bara att det inte riktigt funkade och det slutade.
Det positiva med honom var ju att han var populär. Det gjorde,
ja,
han, det gjorde han ju bra.
Han plockade upp Mason Mount och Tammy Abraham och så visade Chelsea en väg där du faktiskt tar egna produkter som inte bara lånas ut utan används.
Men allt handlar ju nu om att rädda den här säsongen, rädda det som kan. För att Everton 16:e plats, jag vet inte exakt hur många poäng det är ner till nedflyttning nu, men Everton ligger ju inte där någon hade tänkt sig.
Mm.
Det kan ju sluta i ett gigantiskt fiasko det här. Faktiskt, de har inte varit utanför högsta divisionen i England på 68 år. Kollade upp tidigare i veckan, så att jag vet. Men
tror du hade det i ryggmärgen bara? Ja, hur länge alla klubbar har varit i?
Jag borde ju ha det egentligen.
Ja,
det är svagt. Men jag är inte helt övertygad om Lampard. Jag är väl med Filip lite där med hans tränargärning är man fortfarande osäker på. Sen hoppas jag, på tal om deras nyförvärv där, att framförallt Donny van de Beek får fart på karriären igen, för att man såg i Ajax under Champions League, nu hade de många andra bra spelare där när de slog ut Juventus och Real och så vidare, men det vet vi ju kan vara en riktig världsklass mittfältare.
Jag tycker han har visat tendenser i United också, bara att han har fått så otroligt lite speltid och sen att det inte riktigt har lossnat, får aldrig det här kontinuerliga förtroendet. Om man får det i Everton så tycker jag det är en utmärkt värdning på förhand.
Ja. Båda sa ju med att Lampard var en stor del, och det är klart att de säger det för att det ser bra ut, men det känns väl faktiskt, de är liknande spelartyper som han var själv med, så att lite det kan ju spela in ändå, tror jag faktiskt.
Men ligger något i det också. Men Everton alltså som dessförinnan då alltså hunnit göra sig av med sportchefen, de hunnit göra av med tränaren Rafa Benitez då innan. Benitez som också var inblandad när man plockade in Vitali Mikolenko, Nathan Patterson och Anwar El Ghazi innan det i fönstret. Och dessutom skeppade Lucas Digne som Han kunde väl knappt vistas i samma tidszon som Benitez. Så kyligt var det ju den relationen.
Ja, det är ju otroligt nu också när man ser tillbaka på det, att de skeppar honom enbart på grund av att han inte kunde jobba med Benitez, och sen en vecka senare så får Benitez sparken. Det är ju riktigt.
Jag tror Mykolenko är en duktig vänsterback, men såklart en nedgradering utifrån att ja, de hade en av de bästa i serien förra säsongen. Sen har ju han, det han hade problem med Lucas Digne var ju också det här med att han inte fick tillräckligt mycket offensiv förtroende. Han kände sig låst, han tyckte inte om taktiken, han tyckte inte om träningarna, han tyckte inte om Benitez, Benitez tyckte inte om honom, och så bara skar sig alltihopa. Så han är Aston Villa nu. Aston Villa som gör ett utmärkt fönster också, ska sägas. Men det var det som hände. Det hände ju massa annat också såklart på deadline day, med Juventus som plockade in Denis Zakaria till exempel, och lite annat smått och gott. Men vi släpper deadline day nu. Det var trots allt ett par antal.
Kan vi inte bara säga en sak om Jesse Lingard då,
som han blev kvar.
Som blev kvar på grund av Mason Greenwoods idioti. Och det är ju jävligt synd om Jesse Lingard ändå, tycker jag.
Ja, han ville ju lämna på lån, och att han blev kvar, såklart det är synd om honom i det läget. Sen har han ju ett halvår kvar på kontraktet. Han brinner ju verkligen för Manchester United, den spelaren också. Så att jag tror att de kommer lappa ihop där om man får såna chanser.
Ja, men jag vet inte fan om han... alltså, ja, jag vet inte. Jag tror att det tar på honom, alltså, att han har liksom kommit upp där som någon supertalang. Och sen när han väl fick sticka till West Ham och spela, jag har sin bästa liksom, tid i karriären, spelar hur bra som helst.
Mm.
Kommer tillbaka, vill bort, och allt tyder på det. Och sen så kommer idioten Greenwood in i bilden och sumpar allt.
Han vill ju tillbaka till West Ham, ja, nu också, men det vill ju inte United, för att de är konkurrent av fjärdeplatsen.
Ja,
men
ja, den aspekten också.
Ja, det läste jag. Det
ja,
var
det
ju
stämmer
så.
Ju. West Ham är en direkt konkurrent.
Newcastle kunde man ju däremot tänka sig, men då vill man ju ha alldeles för mycket pengar för att vara ett lån. Det var ju upp mot...
Ja, men nu blir han ju kvar enbart för att de inte har så många andra reserver. Det är ju inte så att han kommer få gå in och spela direkt. Det är bara att de vill ha kvar honom som sista utväg ifall det skiter sig totalt, och det tycker jag är surt. Sen läste jag någonstans nu att han har begärt att få en vecka ledigt för att samla sig mentalt.
Ja, det är intressant också i sin tur att se hur det går för Jesse Lingard. Hoppas han får lite speltid här under våren.
Jag tror inte han kommer få det.
Nej, det känns tveksamt. Men som sagt, fönstret är stängt i alla fall in då i de stora ligorna. Vi har ju ett allsvenskt fönster, vi ska ju komma in på allsvenskan och allt som händer där självfallet här framöver under våren och sen vintern här på Sillypodden. Men det vi kan konstatera från deadline, det är ju att Hakim Kumiamo har nu officiellt då flyttat till FC Köpenhamn från Hammarby. Vi kan konstatera att Alexander Fransson har gått från IFK Norrköping till AEK Aten, alltså fått sin flytt till slut, och Alle Fransson. Bland annat det har hänt, får återstå att säga, kommer ju komma fler övergångar hit och dit. Det är ju flera andra utländska fönster och fortfarande öppet dit svenska spelare kan flytta, och svenska klubbar kan ju fortfarande värva in från andra klubbar fram till 31 mars. Så vi får se vad som händer där. Men samtidigt, om man tittar på den internationella fotbollen, det som är det intressantaste nu de kommande månaderna, det är ju hela den här diskussionen kring alla kontrakt som är på väg att gå ut. För det är ju en hel drös stora namn som kan bli aktuella för sommarflyttar. Kylian Mbappé var vi inne på, där Bildt har sagt att han är överens med Real Madrid. Vi kan väl typ räkna in den. Jag har räknat in den sedan typ 2 år tillbaka.
Du har även räknat in Haaland också till Real Madrid.
Nej, Haaland till Real Madrid känns båda inte två lika samtidigt säker någon mer. Jag sa att det finns en möjlighet, sa jag i vår chatt, Filip Lindfors. Nu känns det ju som att Real Madrid kanske inte kommer gå för Haaland den här sommaren. Om han blir kvar ett år till och lämnar Dortmund 2023, då kan det bli en annan historia. För då går Karim Benzemas kontrakt ut också. Det blir en ganska naturligt byte. Men vi får se vad som händer med Haaland.
Det känns ju som att vi hade höga förväntningar på vinterfönstret som var nu. Att innan kändes det som att men det här, det är något på gång här. Det är ju stora grejer som kan
det
hända.
Det hände väldigt mycket för att vara ett vinterfönster.
Absolut, men liksom hypen och skjutsen in till deadline day var ju mer än vad det har varit de senaste åren. Men nu känns det ju som att inför sommaren med alla de här kontrakten som du nämner, känns det som att det här kan ju spåra ur fullständigt när det kommer till att kontrakten just går ut och summorna som bara eskalerar och spårar iväg åt
ena och andra
galaktiska summor liksom.
Vi har ju som sagt Dembélé var vi inne på, han lär hamna någonstans. Jag tror inte han blir kvar i Barcelona om vi säger så. Paul Pogba, en annat namn som har varit ganska tyst om i vinterfönstret, men som också sitter och väntar och funderar vad han ska göra. Ska väl inte utesluta att han stannar i United, men det känns ju inte som att han kommer göra det just nu. Kommer finnas tillgänglig. Där är väl också PSG och hugger sannolikt. Paulo Dybala där fortfarande någon sorts vägskäl med honom och Juventus. Oklart om han blir kvar, mycket beroende på vad Juventus gör under våren och vad Dybala gör själv under våren och vad Juventus är villiga att erbjuda. Juventus, som ju, det ska vi också säga, gör den största värvningen när vi inte fönstret i att plocka in Dusan Vlahovic. Finns ju mer, Antonio Rydiger är ett namn som vi kan nämna,
så kontraktet ut, ja.
Azpilicueta, Gareth Bale.
Chelsea har ju, och på tal om det här med Andreas Christensen också, så
Christensen.
Det är liksom tre viktiga försvarare, så det kan ju bli att bygga om hela försvaret. Om de inte förlänger nu.
Alltså ska vi ha Bayern München in i det här också, eftersom Niklas Süle är tydligt att han lämnar, det är redan bekräftat att han kommer lämna klubben i sommar. Har ryktats till Barcelona och till Chelsea, och Bayern som i sin tur då vill ha Christensen som ersättare, och Barcelona som vill ha Aspi samtidigt. Så det finns en stor chans att vi får en rejäl mittbacksrotation.
Ja, det blir en rejäl karusell. Och det som är intressant med de här, med de liksom de stora namnen, alltså Mbappé och Pogba och Dybala, det är ju att det är ju sådana monsterlöner vi snackar om. Alla de spelarna är ju sådana som har extrema löner i respektive klubblag, som gör att det kan ju bli sådana sjuka kontrakt som skrivs för att det inte kommer handla om några transfersummor.
Ja, alltså det är precis.
Det kan bli ännu värre.
Ja, det kommer ju bli rejäla löner. Det som ryktas på Kylian Mbappé är ju alltså astronomiska summor, och det är det som också ska göra att man kanske inte klarar ekonomin och plocka Haaland också. Samtidigt, om man bortser från de spelare som blir kontraktlösa, har vi en hel drös yngre spelare som ska bli spännande att se, som kan göra flyttar. Haaland är ju såklart en av dem. Aurelien Tchouameni i Monaco har pratat jättemycket om, till alla möjliga klubbar som är aktuell för en flytt. Jonathan David, som vi nämnde förut, har varit tydlig också att han vill flytta. Matthijs de Ligt, som antagligen är den försäljning som Juventus egentligen ska finansiera Dusan Vlahovic med. Bara att Dusan Vlahovic, historien flyttades ju fram ett halvår för att det varit ett läge där man måste slå till nu.
Hur långt är han kvar på kontraktet, De Ligt?
De Ligt har ganska långt kvar på kontraktet.
Ja, så han vill de verkligen sälja för en stor summa?
De vill sälja honom för att han verkar öppen för en ny utmaning. Han har inte riktigt varit en så stor hit som man kanske hade hoppats på i Turin.
Trots att han har fått massor med speltid. Och,
Barcelona lär vara intresserade. Bayern München lär vara intresserade. Mittbacks karusell kan det bli, som sagt. Och dessutom kanske lite tränarkarusell också. Redan nu finns uppgifter på att Maurizio Pochettino uppges redan ha fått meddelat att han kommer få lämna PSG efter säsongen, oavsett hur det går. Spontan reaktion på det, Sam?
Ja, då blir det väl United som han har tänkt hela tiden, eller?
Ja, för United ska in en tränare.
Ja, och där då blir nämnt. Det ju Pochettino, och det passar väl utmärkt.
Men han har ju nämnts där innan också, och de har valt att inte ta
av
det.
Men ni måste då ha dags.
Nu är det ju snart. Erik Ten Hag ska väl flytta någonstans också,
ja,
möjligtvis.
Men United, de ser på mer vad de har sett innan, och stora namn och så vidare. Och då blir det väl Zidane till PSG, eller?
Ja, det sägs ju att det ska bli det, och att de har gjort allting, ska vara förberett för att skicka Zidane till PSG. De funderar på att kasta Leonardo också, bara för att Zidane ska få styra sina värvningar med.
Skulle Zidane kunna rädda kvar Mbappé? Är det den enda?
Ja, en väldigt bra fråga. Att han kanske vill...
En av få som skulle ändå kunna få till det, även om jag inte tror det. Men av liksom de tränare som finns... Eller så skiter Mbappé vem som blir tränare och han drar ändå.
Det är väldigt bra, det är väldigt intressant fråga. Alltså, för det är ju fortfarande så att det är så att även om det rapporteras att Kylian Mbappé är klar, PSG verkar ju ändå ha inställningen att försöka in i det sista att behålla honom. Det är inte helt otänkbart om Mbappé känner, ja, men ett år med Zidane. Med,
ja, just
Messi,
Zidane.
Med Neymar. Vad kan det leda till? Dra iväg med en trippel och sen liksom vinna VM med Frankrike, ta en trippel med CL, sen gå till Real Madrid. Kanske.
Ja, Zidane är ett av få namn som jag tror skulle kunna få Mbappé att ändra om i sitt tankesätt lite för något år, som du säger. Liksom. Annars ser jag inte jättemånga tränare som har det, den auran.
Om, liksom. Om Zidane skulle stoppa Mbappé från Real Madrid i sommaren, så är det ju ett svek i stil med när Luis Figo lämnade Barcelona. Alltså då kommer vi ta hus i. Nej, jag vet inte vad.
Men för att återvända till Pochettino då, han har ju kontrakt till 2023, och PSG verkar ju inte supernöjda med honom. Visst, de leder ju franska ligan rätt stort, men det är ju inte så jäkla svårt med det laget de har, och med tanke på konkurrensen. Men spelet, när man ser PSG, man är inte direkt imponerad.
Framförallt har han inte fått igång Messi till att vara Messi liksom.
Nej, det är väl noll ligamål fortfarande.
Nej, han har gjort något i ligan.
Ja, okay. Men, och de, på tal om Real Madrid också, så möts ju de i åttondelsfinalen här om 2 veckor nu.
Jag tror inte Kylian Mbappé var glad över den lottningen. den gör det väldigt svårt för honom.
Är Pochettino det då, om de åker ut? Då ryker han ju.
Ja, alltså, vadå? Det är ju bättre att ryka mot Real Madrid än att ryka mot typ... Jag vet inte.
Absolut, men då kommer han ju ryka om de åker hit i en åttondelsfinal.
Men när man pratar om de här två klubbarna då, hur långsiktigt är det med Ancelotti då? Alltså.
Ancelotti får sitta hur länge han känner för det.
Är det så?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, Ancelotti är en sån där karaktär som... Alltså man var ju förvånad när han kom tillbaka till Real Madrid till att börja med. Ja. Och han verkar inte ha lärt sig så mycket under sin tid borta. Han vet fortfarande inte vad rotation är på en trupp. Han kan fortfarande inte rotera laget. Det han har gjort är ju att få Poletten att trilla ner för Vinicius. Och bara därför var ju det rätt anställning med facit i hand.
Och Benzema är lika bra fortfarande.
Ja, och Luka Modric och Toni Kroos är ju helt gudomliga ut fortfarande. Så att det funkar ju. Men sen är det ju, han kan ju inte rotera truppen. Han har egentligen ingen taktisk idé. Utan det är bara, här har ni en boll. Gör vad ni vill. Och ja, så sitter han där och tuggar sitt tuggummi och ser lågolunda belåten ut på bänken. Eller lite sur beroende på hur det går. Ibland så är han lite sur på någon domare och får någon tillsägelse.
Men Filip, tänker du Pochettino till Real då?
Ja, men jag tänker att rent namnmässigt så är det ju ett sånt namn som borde dyka upp på den radarn. Men
jag tror inte Ancelotti kommer att behöva flytta på sig om det inte skulle totalt misslyckas den här säsongen. Om man får sparken, då ryker han kanske.
Ja, de ser ju ut att vinna ligan också, eller i alla fall favorit till och så. Det,
ja, det är
så, sparka honom då.
Jag tror inte, ja, det är ju, tränare har fått sparken för ligaguld för Real Madrid. Italienska tränare har fått sparken för.
Absolut. Ja, och kanske till och med Ancelotti själv, eller?
Ja, det var Ancelotti fick ju sparken.
Det var Capello, nej.
Ja, Capello fick ju sparken, men ja, då var det också...
Men man spelade också en tråkig fotboll.
Man vann ligan med ett innermittfält bestående av Emerson, den gamla Emerson.
Original Emerson.
Gud van Nistelrooy på topp.
Ja, Mamadou Diarra och Emerson som centralblocket, ja. 4-4-2.
Det saknar man.
Ja,
det gör man lite ändå. Det gör man lite ändå. Så var det Beckham där på kanten, var väl Guti fick använda som ytter ibland.
Van Nistelrooy på topp som sagt.
Raul van Nistelrooy med Higuain som komplement. Cannavaro, ja, Pepe i mitten.
Här snackar vi lag.
Ja, det var inget bra Real Madrid-uppsättning. De förlorar ju...
Harmigt ändå i efterhand.
De förlorar mot Rekreativ O11 med 3-0 hemma där någonstans i februari och allt, ja, var kört. Och det var ju en otrolig remontada den säsongen när alla resultat gick rätt i slutomgångarna. Det finns ju klassisk scen när man kvitterar mot Real Zaragoza i samma sekund som Raúl Tamudo gör mål för Espanyol mot Barcelona, vilket gör att de hamnar lika. Och sen blev det otroligt... Ja, det var en otrolig
säsong. Men då, på samma sätt som Makoto försökte förtydliga här att det kanske finns Arsenal-sympatier i det här rummet.
Ja, nu går vi.
Så det här skulle vi kunna hålla på ett tag.
Men då skulle jag få tala om tränare, Rocado och så vidare och stora namn. Kommer jag tänka på, är det säkert att Pep sitter kvar då efter sommaren? Och då blir det ju riktigt intressant. Nu tror jag inte att han går till Real, men...
Ska inte Pep ta... Pep har väl fått erbjudande att ta nederländska landslaget för att göra en Cruyff?
Ja, han vill ju till landslaget, ja. Och det vore
faktiskt... din egen historia.
Det hade varit tråkigt ändå.
Nederländska landslag. Pep i ett landslag hade varit lite spännande att se, tycker jag.
Absolut, men...
Men vart ska annars Pep, menar du?
Ja. PSG.
Ja, varför inte?
Katars landslag.
PSG-sida.
Katars landslag.
Ja, den är inte omöjlig. Den är jag faktiskt förutspått för massa år sedan att han skulle hamna förr eller senare. Men PSG är ju Zidane. Det känns helt uppenbart att de vill ha Zidane.
Ja, de borde i alla fall vilja det.
De vill det. Det är ju
franska
helt
guden liksom.
Otroligt
jag är inte säker heller på att Antonio Conte kommer sitta längre i Tottenham än till sommaren om Daniel Levy kommer snåla. Det var därför han lämnade inte förra sommaren.
Ja, vart ska Conte? Ja, det blir ju
det kan bli en riktig tränarrokad och det hade ju piggat upp, eller?
Välbefolkad savann tror jag att vi kommer få, om inte annat.
Det hade piggat upp. Det var bara fortsatta steg i samma riktning, alltså.
Samma kaotiska riktning.
Men det hade piggat upp om det hade varit något oväntat.
Ja, alltså vi,
Pochettino till Arsenal.
Ja, det hade varit oväntat.
Och bra.
Ja.
Ja, varför inte? Ja, i och för sig Tottenham-historien.
Ja.
Ska vi ta lite frågor innan vi rundar av här och går vidare med våra liv? Nu ska vi se. Freddan frågar, vilka spelare kommer Manchester United nästa säsong och vem tränar då? Jag hoppas på Erik ten Hag. Det var det vi var inne på lite. Och ja, Erik ten Hag förstår jag att du hoppas på, Freddan.
Spelare är ju omöjligt att säga eftersom ingen vet vem som sagt
exakt, och det var ju det att man tydligen hade ju ändå ett erbjudande på att typ plocka Boubacar Kamara
på deadline, alltså innan deadline här i vinter, men att man avvaktade med alla former av grejer för att de inte vet vem tränaren ska bli. Och det är ganska konstigt med tanke på att det går emot alla uppgifter om att Ragnik skulle få styra ett vinterfönster plötsligt nu. Så här, nej, vi ska inte värva någonting för vi kommer få in en ny tränare. Betyder det att de bestämt sig för att inte ha Ralf Ragnik?
Men han borde ju ändå mandat att träna om man ska nu vara...
Det är otroligt oklart.
Ja, det är jättekonstigt där med hur det ska bli med Ragnik, att han ska ta ett steg tillbaka.
Men då borde han ju ändå ha hand om värvningen också. Ja. Så då borde han ju ändå vilja... Ja, och inte bry sig om vad den nya tränaren tycker i så fall, men jag vet inte.
Jonathan Alfons frågar hur i hela världen kan Barca fortsätta att värva dessa spelare när de höll på att konka bara för ett år sedan? Jo, det är för att de har en skicklig sportchef, skickliga revisorer, smarta lån och lyckas skriva kontrakt med spelare som verkligen vill spela för klubben, där de kan tänka sig gå ner i lön och flytta runt summor på ett vis att de kan värva. Men det är väldigt viktigt för den klubben, om de ska kunna behålla den här kvaliteten på truppen, att man kvalar in till Champions League för att få de pengarna, annars kan det bli problem.
Det är därför man har pushat så mycket och tagit in de här.
Ja, för att de pengarna gör så ofantligt mycket, och om de skulle missa CL då måste de ju typ paniksälja Frenkie de Jong och så vidare. Det är där vi kommer hamna.
Det kan bli jättekul ju. Det med kan, tanke på att det var
jättespännande.
Att det har varit super mega kaos nu och de fortsätter ta in folk. Så missar de CL, då blir det blir nog ett nöje att följa.
Mm.
Hur ser det ut då för dem? Alltså de är femma nu, va?
Ja, det är ganska öppen strid om fjärdeplatsen här med Atletico och Real Sociedad.
Ja, nu kollar jag på tabellen här och ser att det skiljer en poäng mellan Atletico.
Exakt. Så de är ju med.
Och de möts på söndag. Viktig match,
onekligen. Vidare med frågorna här.
Det ska också sägas, jag vill bara säga där att jag kollar ju på tabellen här och ser ju att Sociedad kan ju också dra undan fötterna. Det är ju inte bara uppåt de behöver blicka, Barca.
Nej, jag sa att det är ju Sociedad, det är ju inblandade.
Ja, det är bra.
Ja, precis.
Sociedad som ni kan se live på Sportbladet ikväll, va?
Real Sociedad Betis och dessutom Atletic Club Real Madrid Copa del Rey Fest på Sportbladet här ikväll.
Det är bara gå in och kolla.
Det är det. Och sen är det Coppa Italien nästa vecka också, om vi ska pusha för det dessutom.
Ja, verkligen, vi ska absolut pusha för alla sådana grejer. Det sänds massor med kanonfotboll på Sportbladet kommande veckorna.
Klubblags-VM dessutom.
Ja, ikväll är det Al Jazeera mot AS Piraye från Tahiti. En riktig höjda match alltså.
Det är öppningsmatch i klubblags-VM.
Det är en ganska kul story bara att AS Piraye Tahiti är där, för att Oceaniens bidrag till klubblags-VM var ju egentligen FC Auckland, men de är från Nya Zeeland och de har ju haft lite egna corona lagar. Så de kunde inte vara med, och då kunde inte något annat lag tacka jag heller. Så då gick platsen till något annat lag där ute i öarna. Och då kom AS Piraye Tahiti och gavs chansen. De tackar jag.
Ja, så de kan ni se i
klubblags-VM ikväll. Al Jazeera mot AS Piraye Tahiti, innan ni kollar på Alexander Isak och gänget. Men Makoto som kommenterar, va?
Inte Isak, men det är en kollega. Men däremot Real Madrid-matchen ikväll är Ciceron för. Vi ska gå vidare med frågorna här. Podcast Rossoneri frågar Kessi, vad hände med Kessi i Milan? Och det är en väldigt bra fråga också. Han är ju också en sån här namn som blir väldigt spännande att följa, som är utgående avtal, verkar ju inte bli kvar i Milan.
Kommer nog bli ett av de mer eftertraktade namnen i
verkligen,
sommar.
Verkligen.
Är bara 25 och kommer inte kräva hurtlösa summor kanske i lön som många andra.
Så du huttlösa?
Ja, jag reagerade också, men jag tänkte att det kunde vara något dialektalt där nerifrån.
Huttlösa, seriöst?
Ja, från Blekinge.
Huttlösa är det väl?
Ja, men jag säger. Ja.
Huttlösa.
Ja.
Dialektala val får...
Ja, folk får hata på Twitter om de stör sig på detta.
Ja. Jag tror att det är lugnt, men fortsätt.
Ja, men jag tänker att vi ska väl inte heller utesluta att han skriver faktiskt på ett nytt kontrakt med Milan. De kommer ju troligtvis ta en Champions League-plats, allt annat vore ett fiasko nu. Och ja, de kan ju till och med vinna ligan fortfarande.
Vi kommer ju då osökt faktiskt in på den fråga jag tänkte vi skulle avrunda det här avsnittet med från Adam Westfält. Vilket lag gjorde det absolut sämsta fönstret? Han säger, för mig är det klart Leicester, ingen in med några unga ut. Med alla skador behövde de förstärka, kan man lugnt säga. Men vad säger ni, vilken klubb var sämst? Jag tycker Milan är väldigt bra med här. Milan hade en möjlighet att pusha för någonting här nu. De pratade om en mittback hela fönstret. Slutade med en okänd 18-årig serb i anfallet som hade så självklart haft Zlatan Ibrahimovic som idol när han var liten, vilket alla unga spelare som kommer till Milan har haft. De gör ett väldigt svagt fönster sett till vilken position de har satt sig där uppe i toppen.
Jag tycker Napoli är ett ganska svagt fönster att bara plocka in Tuan Sebe på lån för att täcka upp för Manolas. De skulle också kunna pushat för någonting. Där har man ju De Laurentiis också i och för sig som ordförande, vilket är, ja, det kan bli lite vad som helst av det. Men jag tycker att det är ganska svaga fönster från deras sida. Italien, Leicester håller jag med om. Det är ganska överraskande svagt fönster. De gör också, händer verkligen ingenting. Leeds är något frustrerande fönster för dem. Ja. Enda som händer skickar Cody Drame iväg på lån, annars ingenting.
Hade behövt hända lite i Leeds kanske, med tanke på situationen också. Mm.
Arsenals fönster, så tycker jag ändå att liksom där man blir av med väldigt mycket som man faktiskt ville bli av med. Alltså Pablo, ja, Mari, alltså, Kolasinac och så vidare.
Det är ju jättebra på ett sätt, och sen är det det sämsta genom tiderna på ett annat sätt. Det är ju svårt att, om man håller upp två händer, så ska det liksom väga jämnt där med hur man släpper ut och tar in. Och det gör det ju inte riktigt här, eftersom att man bara har släppt.
Då ska vi komma ihåg också, eftersom man värvade väldigt mycket mer än man kanske släppte i somras.
Men om det är svårt, vill jag bara säga då, att komma på vilka som gjorde sämst fönster, så är det väl rätt enkelt att säga vilka som gjorde bäst, eller hur?
Juventus?
Ja.
Ja, Juventus.
Ja, eller Barca.
Juventus, Barcelona tycker jag har gjort två som sticker ut på riktigt bra fönster. De som man trodde skulle förgylla fönstret av helt andra anledningar, på att ta dåliga beslut och...
Jag vill också säga att Liverpool gjorde ett väldigt bra fönster, för att ingen hade räknat med att de skulle värva, ta in Luis Diaz, bredda anfallet.
Misslyckas med Fabio Carvalho på,
ja,
deadline.
Men han kom i sommar. Ja, så att...
Bara att Nico Williams går till Fulham på det där lånet, att det där blir officiellt, och han igenom sig väl det mesta, att de kommer nog lösa det där på ett eller annat sätt.
Men ingen hade ju räknat med att de skulle värva, och då tycker jag Diaz, en klockred värvning, snodde han framför Tottenham. Ja, bra jobbat.
Jättebra fönster där också, absolut.
Colorado Rapids också, jävligt bra fönster. Ja, säljer Austin Trusty.
Ypperligt fönster.
Ja, det är bra gjort.
Valencia går att diskutera. Jag vet, jag har sagt att jag tyckte de gjorde det helt okej, men samtidigt har Bordalas gått ut och gjort en liten egen variant, eller åtminstone utan att säga det rakt ut, gjort en liten take på då Rafa Benitez gamla klassiska Valencia citaten här. Jag ville ha en soffa men fick en lampa. Om vad som hände under andra fönstret.
Och då vi ändå pratar om spanska klubbar, så vill jag lägga in Sevilla med, för att det handlar inte alltid bara om värva. De fick behålla Diego Carlos och tog in Martial, som jag tror kommer bli, ja, en av vårens
och
bästa spelare.
Och Tecatito dessutom på det.
Ja.
Så de har gjort ett...
rent som vanligt av Monchi.
Mm, mycket bra fönster där också.
Tecatito.
Jesus Corona.
Kan inte du berätta den storyn, för den var himla bra.
Alltså Tecatito, det smeknamnet som man ändå köper på tröjan, det har ju faktiskt en grund i ett ölmärke. För grejen är att Jesus Corona, liksom, det är ju också en mexikansk öl, Corona. Det är inte bara ett virus. Vilket ju då ölmärket märkte under pandemin, kan man väl säga, när försäljningarna ökade också, underlig historia.
Men
det andra stora ölmärket i Mexiko heter ju Tecate. Och Tecatito kopplas ju då till det här andra ölmärket på ett eller annat sätt. Kan inte den exakta detaljen varför han just har valt att ha lilla Tecaten på som smeknamn, men likväl är det kopplat till ölmärket.
Kul ju.
Så är det. Det är
så här
kul.
Kan man också avsluta en podd.
Ja, jag tycker det där är jättebra.
Kan vi avsluta så, tycker ni?
Ja,
vi
ändå fantastiskt.
Vi gick lite längre än vad faktiskt trodde vi skulle göra idag, så det är väl perfekt. Still i podden som sagt. Vanligtvis vid den här tidpunkten, när vi har gjort en sån här sammandrag av vad som har hänt under fönstret, brukar vi säga tack, godnatt, vi hörs i sommar. Det gör vi inte nu, för Sillypodden lever faktiskt vidare. Vi har slutat att gå i det likt en brunbjörn, utan vi fortsätter istället året runt. Dock kanske en gång i veckan snarare än två, som det har varit fallet under fönstrets öppettider. Och vi kommer att ha mer allsvenskan och dylikt framöver. Men också såklart en hel del framåtblickande mot det som händer i sommar och allt spel bakom gallerierna som nu sker när stora spelare kan flytta på sig i sommar. Så vi hörs nästa vecka. Tills dess, jag säger tack till Sam, jag säger tack till Filip, jag säger framförallt tack till er lyssnare och på återhörande.
No eggs, no hummus.
Som är queer.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.